Alla turistbroschyrer och alla böcker talar om Limnigrafen i Hangö, men Ralf Toivari, god förmiddag.
God förmiddag på dig.
Du ringde hit och sa att riktigt bra, men inte det någon Limnigraf eller Limniograf?
Nej, det är det nog faktiskt inte. Men att det här Limnigrafen, så det är synnerligen seglivat. Och då i begynnelsen när det gjordes förberedelser för att få till stånd en mätningsstation i Hangö, så pratade nog också de officiella myndigheterna, vetenskapssocieteten med mera, så pratar nog faktiskt om Limnigraf. Men jag tror att det här rör sig därav att den här sötvatten-bräckvattenforskningen så har längre anor än havsobservationerna. Och den här tekniken i och för sig så är i det närmaste likvärdig. Alltså Limnigraferna så följer jag faktiskt då med älvar och insjöars vattenstånd. Och det här samma skulle nu börja tillämpas på havsnivån. Och det här, tack vare det här då så tog man benämningen Limnigraf. Och först i ett senare skede, det skulle kanske ha varit någon gång på, jag skulle tippa att det var på 30-talet, så börjar man prata om, alltså 1930-talet, börjar man prata om mareograf. För att ja. Det har ju faktiskt med havet att göra, vi kallar nog Östersjön till ett hav.
Ja. Men alltså, det är en skillnad på mareograf och en limniograf.
Alltså skillnaden är just där liksom att limnigrafen och limnologi, så det handlar om forskningen kring sötvatten, alltså älvar och sjöar. Mm. Medan om vi nu kallar det för kanske det heter mariologi kanske, så handlar det om havsforskning.
Ja. Ralf Toivari, hur vet du allt det här?
Då det här, jag har en bakgrund som tjänsteman på Hangö stad. Jag började 1973, och den här mareografen i Hangö så har av hävd alltid skötts som en bisyssla av någon tjänsteinnehavare på Hangö stad. Åtminstone sen 50-talet. Vad som var före det så har jag inte riktigt förklarat.
Nej.
Och det här, jag fick den i arv då av dåvarande byggnadsinspektören Holger Röman, som hade skött den cirka 10 år. Och jag började sköta den på hösten 74. Okay. Och höll officiellt på till hösten 1996.
Okej, vad är det att köta och hur ser det ut där inuti? Nu ser man ser ju bara det där lilla huset, men mycket hemlighetsfullt, man har aldrig kommit in i det.
Nej, det här, och nu är det faktiskt inte så lätt att ordna mera heller, för att det här havsforskningsinstitutet finns inte mera, utan det gick upp i meteorologiska institutet i den här allmänna spargivaren som har varit nu ända sedan 90-talet. Men det här, det är nog förstås möjligt att ändå ordna, det måste vara möjligt.
Mm.
Men alltså där inne, där är två rum i den där byggnaden. Det ena är maskineriets rum, som inte i och för sig är något invecklat. Och så ett, ska vi kalla det för bostadsrum, bredvid kammare och kök. Köket, så där är den här mareografen. Och i kammaren så är det en eldstad med en kökspis, och där har bott folk i tiden.
Aha. No, alltså, men själva maskinen, består den av något flöte eller något som helst?
Jo, alltså själva mätningen går till på det sättet att i den där betongkistan som var i ändan på bryggan finns ju inte mera.
Nej.
Så därifrån gick ett rör in till en första brunn i byggnaden. Och från den första brunnen så gick det ett klent rör till brunnen bredvid den första. Alltså den andra brunnen. Och i den andra brunnen så finns en flottör. Eller fanns, ska vi säga. Mm. Det har ändrat nu när elektroniken kom in i bilden.
Ja.
Fanns en flottör som höjdes och sänktes i och med att vattenståndet varierade. Och de här rörerna fanns av den orsaken att dämpa vågrörelserna.
Just det.
Så att
man får rätt våg, alltså vattenstånd, ja.
Rätt vattenstånd, alldeles. Och det här, då, den här flottörens rörelser i vertikal led så överflyttades med en vajer till ett rithjul med, jag skulle komma ihåg att det var 10 olika färger på pennor som ritade de här kurvorna på ett papper. Och det här varje månad, den första, nej vänta, den sista, var den sista varje månad, så skulle den ritade pappersrullen tas bort, skickas i en plåtburk till Havsforskningsinstitutet som då var på Kaptensgatan i Helsingfors. Och där tolkade de den då helt empiriskt, alltså med ett mätdiagram så rekonstruerade de här vattenhöjderna.
Ja. Kunde den mäta någonting annat än vattenhöjden sådär?
Nej. Det kunde
det låter väldigt ingående och invecklat med massa olika färger och kurvor och grejer för att mäta vattenhöjd.
Ja, men därför att variationerna är så pass stora att fast, alltså mareografen i Hangö så har de minsta vattenståndsvariationerna. Mm-hmm. Det är klart, det är därför att vi är liksom ganska långt ut i Östersjön. Yeah. Att mareografen i Fredrikshamn till exempel och i Kemi så har betydligt större variationer. Att i Hangö så har vi haft som högsta vattenstånd plus 133 centimeter. Ja. Och som lägsta minus 79 centimeter.
No, det är nästan...
Vilket betyder att vattenståndet har som maximalt under ett år variera lite över 2 meter.
Just det.
Ja. Medan vi uppe i Botniska viken så är den där variationen nästan 3 meter.
Ja, okej.
Okay. Och i Fredrikshamn i botten av Finska viken så är det, men det skulle ha varit 2,30 tyckte jag att det var där.
Ja, ja. Är den här, nu har vi ju förstört det redan, alltså det är mareograf, jag menar den här bilden om att det är en limnograf för alla hangöbor och alla som har gjort broschyrer och alla turister. Alltså vi talar om den här lilla byggnaden där som är, vi före detta, kasinobryggan kallades det visst som inte mera finns.
Ja, den kallades till kasinobryggan, ja. Som från början var badanstaltens brygga.
Just det. Och där är en liten byggnad i änden av den bryggan som inte mera finns, som är den här limniografen som vi nu bevisligen har konstaterat inte en limniograf utan en mareograf.
Alldeles.
Och Ralf Toivari, är den på något sätt i bruk mera?
Jo, absolut. Aha. Absolut. Den har fungerat praktiskt taget oavbrutet ända sedan 20 juli 1887. Det var Finlands första mareograf. Den har faktiskt fungerat 130 år i år.
Det är ju värt att jubilera.
Jag tycker det. Ja. Det var ett avbrott nog. Jag tror det var under krigstiden som det var. Alltså då när Hangö var evakuerat så då fungerade den inte. Vad de ryssarna gjorde med den så är sen en annan femma. Men
ja. Kanske du inte visste vad det var?
Nej, inte var de så dumma de heller. För att, nu, vi ska komma ihåg det att det här, det var kejserliga senaten som beviljade anslag för byggande av en limnograf hette då faktiskt i Hangö.
Ja, klart, om året var 1880-87.
Ja, alltså anslagen beviljades 1884 och sen 3 år senare togs den i drift.
Just det.
Och det här, och en av orsakerna, en ganska tungt vägande orsak till att den byggdes i Hangö så var att i så tidigt skede som möjligt kunna telegrafera i Sankt Petersburg om stigande havsvattennivå.
Mm.
För att där var de ju faktiskt illa utsatta om det blev högvatten. Nevan steg och det här och vinterpalatset bredvid så kunde översvämmas.
Just det, så det hade på ett sätt en mera global betydelse än bara liksom hangövattenhöjden.
Absolut, absolut.
Jaha.
Jo.
Vad intressant. Och sen naturligtvis för sjöfarten också. Att veta.
Sjöfarten fick i praktiken nog sina observationer andra vägar. Att det var
Maloda.
Det här som läses alltid i väderrapporten klockan 12.45.
Mm.
Så det här, det vattenståndet så kom i praktiken från lotsstationen ute på Tulluten. ända till någon gång på sent 80-tal.
Ja.
För att på sent 80-tal när elektroniken kom in i bilden så det här gjorde vi en överenskommelse med meteorologiska institutet att de ringde till automaten som fanns i marografbyggnaden och fick vattenståndet den vägen. Så att då först att liksom 100 år så kom de här vattenståndsrapporterna för sjöfarten så kom faktiskt från lotsverket, från lotsstationen i Hangö.
Jaha. Det var ännu intressantare historia det här än vad jag trodde det skulle bli, Ralf.
Och då är det bara början det här.
Är det så?
Det finns mycket här.
Ja. Då måste vi fortsätta på historien i något skede. Men nu tror du att Hangöbor och andra blir ledsna på oss nu när vi har konstaterat den älskade limnigrafen som den kallas där. Inte ja. En limnigraf utan en mareograf. Man får skriva om historieböckerna, man får skriva om alla guideböcker och broschyrer.
No, jag ska vid tillfället ta och prata lite med före detta arbetskamrater på stan och se om vi kan göra någonting åt det där att småningom få det lite bättre. Men en sak vill jag ytterligare nämna,
ja.
Om du tillåter.
Jo.
Det här, nämligen när man ser på de här vattenståndsvariationerna och vi pratar om klimatförändringar och stigande havsvattennivå och så vidare. Så landhöjningen i Hangö har de sista dryga 100 åren varit 3,1 mm per år.
Mm-hmm.
Och i Kvarken så är det ju cirka 10 cm år.
Ja, jag menar det är ju ingenting 3,1 mm.
Nej, det är inte det. Men det intressanta är det. Att redan 1992, för 25 år sedan, så var förhöjningen av havsvattennivån lika stor som landhöjningen.
Aha.
Så det betyder liksom att från 92 och framåt så har havsvattennivån stigit med 3 mm eller mera per år. Så det här liksom med förhöjda havsvattennivåer, så det är ingalunda någonting, något hoha-juttor, utan det är faktiskt liksom den uppmätta fakta.
Ja, vilket betyder att så där praktiskt så hade inte skett någon förändring sedan 1992.
Vi har inte fått mera tillandningar efter 92.
Men det betyder att någonstans smälter det.
Absolut. Mm. Det är nog på polarna det.